Jag satt bara och tänkte här nu att ja, men fasiken, pesten kom ju i tre vågor i
Vad sa
Sverige.
du?
Pesten. Den kom väl i tre vågor under 1700-talet. Varför?
Gjorde den?
Ja.
Ja.
Ja, det var ingen. Det hade väl inget med det här att göra. Men digerdöden.
Jag har pesten.
Ja,
Jag tror du
pesten.
sa Petsson.
Va? Petson?
Ja,
Jaha, nej.
Petsson kom ju i tre vågor. Jag tänkte, jaha,
Oj då,
ja.
det är fel.
Sven
Petson, menar
Nordin, okej. Och välkomna till Kulturpodden med Rebbe och Nin. Vi sitter här en fredagskväll och ska spana in i framtiden. Eller något.
Hej Rebecka!
Är du pepp och pigg?
Ja, sådär. Nu har jag ju ätit lite lördagsgodis här på fredagen. Så jag känner att min blodsockernivå börjar...
Hur ska du gå på lördag då om du redan har ätit upp ditt socker? Din sockerranson
då? Behöver köpa en påse till då? Ja.
En av de stora debatterna eller ja, diskussionerna som har skett den senaste veckan har ju varit ett bråk kan man nästan säga i Göteborg. Och det är att GT som är där, som är Expressens västkustsedition. Den chefredaktören där, Frida Boysen. Hon hade varit på ett panelsamtal där jag tror att hon är kommunordförande. Det är alltså en socialdemokrat som pratade om medier och mediesituation och sådär, om jag har förstått det rätt. Och i det här samtalet så säger hon att GT, alltså Frida Boysens tidning, förmodligen kommer att dö digerdöden. Och det här ordvalet har blivit kritiserat. För att vad jag förstår så menade inte den här socialdemokraten att liksom... Att den här tidningen skulle dö någon slags pestdöd. Att det liksom, att tidningen kommer att liksom ruttna i sig själv så att säga. Utan jag tror att hon menar mer en allmän tidningsdöd som har varit den senaste tiden. Eller en utlakning utav det till att det liksom till slut läggs ner. Är du med där ungefär?
Ja.
Mm. Och... Frida Boysen har blivit väldigt hånad för det här, för att Frida Boysen har verkligen liksom slagit på stora trumman och liksom menar på att hon skulle bli avskedad och att det är respektlöst och liksom verkligen försökt att blåsa upp någonting extremt stort av det här uttalandet. Det fick mig att fundera på en sak. Alltså man brukar ju säga det att för att det ska vara... Eller för att det ska bli en verklig förändring i någonting, att någonting ska få liksom en ny tändning, så krävs det nästan att en ny generation kommer till eller att någonting stort händer. Och så tittar man i världen så kan man ju se liksom att industrialiseringen till exempel, den gjorde ju så att jättemycket saker hände, eller hur, i samhället.
Mm.
Och så pågick det i några generationer och sen så mattades det av ganska mycket kring sekelskiftet och sen efter andra världskriget så kom det liksom en extrem boom utav nya tekniker och nya produkter och alltså ett nytt samhälle och så vidare. Absolut här i Sverige, men även om man ser liksom hela världen om, eller hur?
Ja, jag vet inte. Det går ju i vågor. Det känns som att vi dels väldigt lätt har att glömma saker genom några generationer.
Jag kan tänka det även liksom idag, att om jag liksom skulle få frågan spontant så där om liksom, vad är den största bedriften som har hänt eller utvecklingen som har hänt i samhället den senaste tiden, så skulle jag nog tyvärr felaktigt säga att men det har väl inte hänt så mycket på senare tid liksom. Man tänker ju alltid tillbaks på liksom de stora revolutionerna, att enorma saker liksom händer nästan löpande, känns det som. Men det är ju för att vi betraktar liksom ett århundrade som en ganska kort tid, eller hur? Att det är liksom på 1800-talet hände jättemycket saker. Det var industrialiseringen och liksom uppbyggandet av traditioner och liksom nationsbygge och så vidare, så där. Men om man tittar liksom på varje 10-tal så hände ju inte liksom från en dag att folk liksom gjorde handarbete till att stora maskiner drivna med ånga stod och liksom pyttade ut saker på löpande band, eller hur? Utan det är ju en process. Och
Ja, det känns som att det tar ju mycket längre tid. Och det kanske är så där att det krävs en generation eller ett generationsbyte för att någonting ska verkligen få fäste.
Och jag menar, drar man det då till våra dagar så kan man ju se att liksom, för mig som är uppvuxen med en dator så är ju liksom nätet är ju liksom en extremt stor utveckling och en revolution, eller hur? Men för
Ja.
lite äldre människor som inte liksom kanske har jobbat med en dator i sitt arbetsliv än, så är pensionärer och så. De tycker ju liksom, eller vissa tycker väl att datorn är ett stort hinder, att det är lite så här, ja men liksom måste jag verkligen ha en dator och internetuppkoppling för att betala mina räkningar? Kan jag inte komma in till banken med kontanter så som jag alltid har gjort?
Ja.
Och liksom på ett sätt så kan jag bli så där, att för mig är det så självklart att allt sånt där är på nätet för att det ska vara så tillgängligt som möjligt. Jag var faktiskt på banken i veckan och satt i 40 minuter i kö för att få lämna in liksom en blankett och få min legitimation kollad liksom. Och det känns så himla onödigt. Jag är så van vid att allting ska vara tillgängligt till mig och att det ska liksom gå snabbt att få svar på någonting. Att det ska finnas en sida på varje hemsida om vanliga frågor så att jag få svar på mina frågor direkt. Och står det inte där så ska jag få svar inom 24 timmar och jag behöver inte stå och vänta i någon kö liksom, utan jag kan gå och handla och sova eller titta på en film eller vad det nu kan vara under tiden som jag väntar.
Ja, du menar att det inte liksom tar plats i ditt liv eller liksom nej, snor ingen tid av dig?
Det här med att stå i kö är liksom inte någonting jag liksom längtar efter för att koppla tillbaka
Nej.
till ett annat avsnitt.
Ja.
Det är liksom, för mig så är nätet en revolution som jag tar för given. Alltså jag är uppvuxen med det, så jag känner ju liksom att nej, men så har det väl alltid varit. Lite så. Det blir extra tydligt om man pratar med någon som säger att ja, nu när vi har nätet. Och då blir jag så här, vadå nu?
Men alltså jag känner ju mig själv här lite rent utpekad. För jag är ju inte så varken teknisk eller datakunnig.
Nej, men om du är intresserad av någonting så slår du väl hellre på Google än och letar upp ett lexikon.
Ja, jo, det gör jag absolut. Så mycket kan jag. Jag kan behärska Google ungefär.
Ja, och det är väl där tror jag egentligen det stora ligger, alltså informationstillgängligheten generellt. Att vill du veta när ett museum, bibliotek eller vad det nu kan vara för någonting är öppet så ringer du inte dit, utan du kollar på hemsidan. Alltså det är så
Och
mycket som vi
det
tar för givet liksom.
Ja, och jag känner ju mycket mer att jag har ju börjat använda min telefon mycket mer. Det var så här, idag så gick jag och letade efter min dator. Och då kom jag på att jag hade ju åkt till Åland för en månad sedan. Eller ja, vid jul var jag där, innan jul. Och då såg jag liksom hur laddningskontakten stack upp ur en ryggsäck. Så där i låg min dator. Jag hade inte plockat upp den.
Åh, herregud.
Så jag har inte använt den. Utan jag använde typ bara telefonen. Och nu, som jag berättade för dig, Rebecka, så håller ju min telefon på och dör. Den stora döden eller någonting. Så det är så här, jag laddar den och så håller den ungefär en timme, sen dör den.
Ja.
Så jag känner mig lite så här, den skrämmer mig lite just nu.
Hur länge har du haft din telefon då nu?
1 år och 3 månader kanske. 1 år och 4.
Ja, men då måste du kunna reklamera den och få en ny.
Nej, va? Tror du?
Det tror jag verkligen.
Men vadå, det är väl en virus i.
Det är 2 års garanti på sånt.
Det är säker.
Ja, har du kvitto så är det bara att gå in till stället. Det är så det funkar med alla tekniska prylar. Om dina hörlurar är trasiga men inte liksom att du har klippt av sladden, så kan du byta dem efter 2 år.
Ja, det har vi pratat om förut. Men...
Och det är samma med telefonen, så länge du inte liksom har sprucken skärm eller vad det kan vara för någonting. Så länge den inte är liksom synligt skadad, så ska programvaran hålla. Och gör den inte det, så är de skyldiga att byta ut den.
Okej, okay. Ja, men jag kanske ska göra det. Jag kanske ska vara en sån här jobbig kund.
Ja, men gör det, för du har betalat för den servicen. Så varför inte utnyttja det?
Ja.
Ja, för att återgå till tesen då.
Ja.
Och som sagt, idag så tar i alla fall jag nätet för givet. Jag tänker inte på det som en stor revolution, utan det är något som har varit en del av mig under hela mitt liv egentligen. Och då tänker jag så här att när det gäller just tidningar så brukar, alltså de brukar ju vara utav den... De människorna som säger nu när vi har internet, eller i och med internet, så står vi inför en del problem. Eller hur? Du känner igen det?
Mm.
Och jag tror att för ungefär 10 år sedan så pratade man om att det inte bara var nätet som var problem. Alltså nu pratar jag de som är pionjärer på området med tidiga hemsidor till sina tidningar. Typ som Aftonbladet, de var väldigt tidiga. Då pratade man om att bloggarna var ett problem. Alltså att vem som helst kunde skriva en artikel, eller om de fick nys på om någonting som var spännande, så kunde de skriva om det där. Att man inte var liksom i behov av att få tag på en journalist för att få informationen publicerad. Och jag tänker så här att nu så börjar man ju prata allt mer om poddar. Alltså att det finns en podd, speciellt inom politikområdet. Där finns ju hur mycket poddar som helst som är liksom satir, eller att någonting har hänt. Eller liksom ett program där man kommenterar olika lägen eller diskuterar olika frågor och så vidare. Eller det kan till och med vara att en politiker har sin egen podd där de diskuterar sina frågor eller sina liksom hur de tänker på olika saker och sådär. Och det är till och med så att Mattsson Helin, alltså chefredaktörerna för Expressen och Aftonbladet, de har ju en egen podd där de just diskuterar så här, mediefrågor och så. Och då tänker jag så här, om det nu skulle vara så att GT och många andra tidningar dör den här tidningsdöden, eller digerdöden då.
Ja.
Då kan jag tänka mig att, eller jag hoppas på något sätt att det innebär att det föryngras. Alltså att en ny, kanske inte så mycket en ny generation, men det händer ju en stor sak. Om vi säger då, vi vaknar upp imorgon och hälften av alla våra tidningar som vi är vana vid, de har liksom gått omkull, de har stängts ner, de finns inte längre. Vad vänder vi oss då någonstans? Och vad vad händer med information då? Alltså det känns som att det är en grym tillvaro att hålla på med journalistik och publicistik. Men det är också en möjlighet, känner jag.
Ja, alltså det som jag tänker om det nu skulle vara så att jättemånga tidningar gick omkull, om man säger så. Då tror jag att det skulle leda till två saker. Dels att det finns liksom några starka såna allmänna tidningar som pratar om allt och alla. Alltså typ, ja men, Aftonbladet och Expressen. Och sen så skulle det nog bli väldigt mycket, alltså smal litteratur, vad man ska säga. Alltså väldigt mycket mer specialiserade tidningar som kanske bara diskuterar en viss fråga. Och så kanske det också blir med poddar.
Ja, absolut. Och jag menar, där någonstans är vi ju egentligen nu. Alltså, för ett tag sedan så, jag tror det var Kulturnyheterna som hade ett inslag om magasin. Jag tror att det var något exempel med en biltidning som är väldigt nischad på just liksom, ja, vad ska man säga, äldre bilar som liksom folk hade. Alltså inte de här lyxvrålåken, utan liksom vanliga folkhemsbilar egentligen. Där liksom vanliga människor med bilintresse renoverar sina bilar och liksom har ett intresse av den typen av kultur. Och sen så var det också ett exempel med en tidning som handlade om stickning, som också hade blivit väldigt stor. Och det är den typen av tidningar har inte speciellt stor upplaga, men de har väldigt, väldigt dedikerade läsare som ser till att läsa varje nummer. Och den här liksom trogna läsekretsen har liksom genererat ekonomi, och liksom det är ingen kris där egentligen, utan det är mer i de här massmedierna som du påpekar. Att tidningar som är liksom lokaltidningar och sådär, att de har svårt att få prenumeranter och liksom en trogen läsekrets igen, för deras trognaste läsekrets håller på att dö ut. Och vi andra är liksom i min generation då, som är född i slutet av 80-talet, våran primära nyhetskälla är inte att gå till ett till en kiosk och bläddra bland nyheterna där, utan vi googlar ju eller besöker någon hemsida liksom. Eller jag gör det i alla fall.
Jo, men det gör jag också. Det är liksom papperstidningen kommer nog att försvinna så småningom. Kanske inte sådana här morgontidningar som typ Metro, eller sådana gratistidningar, de kan ju klara sig. Och det gör de ju också.
Fast jag måste säga det att i slutet av min Stockholmsvistelse så rörde inte jag en Metro-tidning. För att jag tyckte det var så irriterande. Man läste en intressant artikel och sen så var det liksom 7 sidor reklam bara. Och sen så stod det liksom något till, och så var det någon modereportage, och så var det horoskop längst bak liksom. Jag kände liksom inte alls att när jag flyttade dit i början så kändes det superlyxigt. Då var jag liksom verkligen intresserad av att norpa de där exemplaren liksom. Men på sikt så bara kände jag, alltså det blev för mycket reklam.
Ja, det kan jag hålla med om. Och när du säger det så kommer jag också tänka på att det har varit ganska många såna här när jag har gått till tunnelbanan. Där de står och delar ut såna här reklamsoppor. Och jag har fått kattmat också och såna här grejer. I samband med att liksom ta en metro så får jag en sån här. Eller liksom sådär. Så det har blivit väldigt mycket produktplacering. Men jag tror ändå att liksom pendlarna, när det är en gratis tidning och den ligger där när du står och väntar på bussen. Då tror jag väldigt många plockar upp den.
Ja, jag tror att...
Så jag tror den kan klara sig.
Jo, jag tror att den kommer klara sig. Det tror jag absolut. Men... jag vet inte hur mycket nyhetsvärde den har egentligen. Det känns mer som en sysselsättning än någonting annat, liksom. Så. Men det är ju bara min personliga reflektion, liksom. Men jag tänker liksom sådär... om man ska blicka in lite då i framtiden så känns det som att det... om medierna nu har den här liksom, utmaningen som de har med tidningsdöden, så vill jag uppmuntra alla tidningsmakare att liksom, se det här verkligen som en utmaning, att nu ska liksom... nu ska det förnyas och inte förnyas i liksom bemärkelsen om att ni ska avskeda alla människor och göra nyheter på inga pengar alls, utan var lite jävla kreativa. Det hade jag önskat.
Ja, det hoppas jag också. Jag hoppas att de gör det innan det är för sent. Liksom.
Mm.
Att de kanske inte kör hela spåret ut. Förstår Nej, och... du? Bara för att man ska hålla fast vid någonting. För det tror jag är ganska lätt.
Absolut. Jag tror att det kan ju nog medierna verkligen dra lärdomar av med internetrevolutionen. Alltså Aftonbladet var ju liksom... de var absolut först, vad jag förstår. Och idag så är de ju också absolut störst. Alltså det finns ju inga som kan mäta sig med deras spridning och... hur många som läser Aftonbladet på nätet varje dag. Och de har ju en helt annan uppbyggd liksom, infrastruktur. De tjänar, vad jag förstår, mer på sina annonser på nätet än vad de tjänar på sina annonser i papperstidningen. Och det är det inget annat medie som gör. Så att jag tror att man får tänka på den här utvecklingen som långsiktig, men också liksom verkligen en utmaning till att vara lite innovativ. Göra någonting som man aldrig trodde liksom skulle hända förut.
Ja, men jag kan väl gå vidare lite då på döden här då.
Det är ju ditt favoritämne.
Ja, det har varit en annan typ av digerdöd här hemma hos mig.
Asså.
Och det har nämligen varit så att jag, när jag var lite yngre, typ när jag gick gymnasiet och kanske innan dess också, har jag liksom varit en sån som har köpt väldigt mycket DVD-filmer.
Mm.
Så ja, du Rebecca, du har ju varit hemma hos mig och sett
ja, just det.
Hur mycket DVD-filmer jag har. Och då bestämde jag mig för att rensa ur det häromdagen. Och det är liksom dels för att jag tittar aldrig längre på DVD.
Nej.
Och det enda som jag sparade, det var några boxar som jag hade liksom.
Jaha, och jag vet egentligen inte alltså, eller du liksom rensade ur så mycket?
Jag rensade ur, alltså jag tog bort allt. Och så liksom tog jag väl de godbitar som jag kanske tänkte så att det är väl ändå ingen ha, utan jag behöll mina så här Oasis-konserter live och såna där.
Mm.
Och några boxar. Men så jag kommer ge det till Emmaus på Åland. Jag åker över dit.
Tycker och det blev liksom idé.
Två. Ja, och det blev liksom två stora, ja men typ två bananlådor.
Med
DVD-filmer. Jag räknade dem inte. Men i alla fall, alltså jag trodde att det skulle vara lite svårt att skiljas från de här filmerna.
Mm.
För jag har liksom bara köpt filmer som jag verkligen har tyckt om. Alltså det har inte varit så att jag har gått och spontant köpt en film. Utan först så har jag sett den.
Mm.
Och så tycker jag om den och så köper jag den.
Ja, vi är nog ganska lika där. Jag har också ganska mycket DVD-filmer. Mm. Men jag har nog en liten annan... Jag tror att dels så... Dels så har jag svårt att tänka mig liksom min plats eller så här, mitt vardagsrum utan de här liksom DVD-ryggarna. Och sen så har jag märkt nu på senare tid att det är ganska skönt att ha dem. Alltså sådär att man, jag vet inte, har planerat något och så orkar man inte se den där eller den filmen man tänkte se på tvn, den var inte så bra som man hade tänkt sig. Och då kan man liksom, ja men ska vi inte titta på den där filmen? Alltså att man har det som ett så här extra lager. Alltså det skäl ju ganska mycket så här bandbredd att streama filmen till exempel. Man får liksom välja ut. Man får hushålla lite med brandbredden, känner jag.
Alltså, det har jag aldrig funderat över.
Men, okay.
I alla fall, det blev liksom... det var lätt att ta bort de här filmerna faktiskt.
Vad härligt.
Och sen så började jag ju... Ja, det var faktiskt det. Det var ganska skönt. Och så satte jag dit. Vi hade ju massor med böcker. Eller vi har fortfarande 2 bokhyllor i sovrummet.
Mm.
Men Thomas vill inte ge bort några böcker.
Nej, oj.
Så jag satte in en massa pocketböcker i den här hyllan som jag tycker är skitsnygg.
Mm.
Där jag hade DVD-filmerna. Men nu är det lite problem med så här TV-bänken. För där stod det ju också DVD-filmer. Och nu är det liksom helt tomt.
Ah.
Men det ska vi lösa. Vi ska nog skaffa en ny TV-bänk. Men sen så gjorde ju jag en annan grej här i... Var det i förrgår? Du får rätta mig om jag har fel. Som jag la upp på Facebook. Och då var det att jag åkte, alltså då hade jag redan rensat ur alla DVD-skivor och så. Och då åker jag till en second hand-butik och köper alltså 14 stycken LP-skivor.
Ja, just det.
Och det kan man ju tycka är jättekonstigt liksom. Jag kastar ut liksom en typ av format och så tar in ett annat som är ännu äldre. Fast det är ju inte liksom film. Men om man skulle jämföra med en CD-skiva.
Ja, ja visst.
Och så borrade jag hål i de här och hängde upp dem som gardiner.
Ja, det var verkligen jättesnyggt. Det tycker jag att du ska lägga ut på Kulturpodden också.
Ja, det ska jag kunna göra. För det var jättekul. Och faktiskt, det var jättelätt att göra också.
Mm. Ja, det blev väldigt snyggt.
Men i alla fall. Ja, tack. Och då började jag fundera lite så här över... Vad skulle jag mer kunna hänga upp? Eller jag blir lite sådär knäpp. Och så tänkte jag att... Men hur är det med gamla disketter och CD-skivor och sånt där? Men då tänkte jag mig... Det där kanske borde hänga i klassrum.
Ja, ja, ja. Som studiematerial.
Ja.
Ja, jag har tänkt på det. Mm. När man har uppe, alltså vilket program det än är, så är spara-knappen är oftast i form av en diskett. Och det är ganska roligt att liksom, tänka liksom, min systerdotter som är snart 8. Att hon liksom, när hon ska börja skriva dokument och spara och greja och dona, har liksom ingen aning om vad det är för typ av... av symbol, alltså vad det är för någonting.
Nej, vad kul.
Ja.
Det har jag inte tänkt på. Men det är jättekul. Det har liksom bara blivit ett symbolvärde för att spara. Alltså det har bara blivit en symbol för det.
Och det är ju samma sak med hashtag-symbolen. Alltså för en äldre generation så är ju det nummer. Alltså symbolet för nummer. Och... Det finns ju ganska många såna här historier på nätet som man kan läsa och liksom ungdomar som tycker att liksom mormors telefon var super innovativ på liksom 50-talet som hade hashtaggen symbolen liksom.
Aha, okej. Okay. Men jag vet, min mamma jobbar ju i en second hand butik.
Mm.
Och då har hon liksom telefoner där, kommer det in.
Mm.
Och hon har liksom sett det jättemånga gånger att föräldrar står och liksom berättar för sina barn. Så här såg en telefon ut förr i tiden. Den hade en sladd och den satt fast i väggen.
Och man hade en alltså... telefon per familj.
Precis. Ja, men så det tänkte jag liksom att jag kastade ut ett format och tog in ett ännu äldre.
Ja.
Och det kändes bra.
Jag förstår vad du menar.
Mm. Men det var lite utrensning. Men i och för sig, jag sätter ju dit böcker.
Mm.
En annan typ av underhållning.
Ja, en annan typ av format för att förmedla en berättelse. Nej, jag gillar det. Jag funderar på om jag kanske inte ska göra detsamma egentligen. Jag borde också det. Det ser, alltså de där hyllorna blir ju alltid väldigt dammiga, eller hur?
Ja, gud.
Ja, det kanske skulle vara någonting.
Du får väl känna efter. Och så är det liksom... Jag kände också att om jag verkligen vill se en film som jag inte har sett på väldigt länge, då borde jag kunna hitta den på Blu-ray. Alltså så att den är ännu snyggare än första gången.
Ja.
Om jag såg den.
Ja, eller, och nu kommer ju allt fler filmer som streamat material också, så behöver man inte tänka på sin brandvägg. Brandvägg, så här, på sin brandbredd. Bandbredd. Ja. Då kan man ju kolla på hur mycket film man vill.
Ja.
Ska vi gå vidare på en annan typ av utrensning?
Okay. Är det mer död här?
Ja. Tyvärr, höll jag på att säga. precis innan vi började spela in så såg jag en snutt av ett program på SVT som handlar om rasbiologi och ja, egentligen så handlar det väl om en individ som jobbade på rasbiologiska institutet som åkte upp till Norrland och studerade samer utifrån en slags liksom, rashygieniskt perspektiv om att liksom, vad är det som särskiljer och vad händer med människan om raser blandas? Och liksom, vad är en ras? Kan man liksom, vilka tecken finns som skiljer och förenar raser och så vidare? Och dessutom så har jag sett den här serien som heter Fosterlandet som också går på SVT som handlar om nationalism. Och det måste man ju säga att rasbiologin på något sätt grundar sig om att liksom en viss typ av människor har någonting gemensamt. Och att andra i nationalismens fall som befinner sig utanför nationen eller födda utanför nationen inte delar samma som de inom nationen. Eller hur?
Ja.
Mm. Och i de här programmen så fick jag en gammal tanke tillbaks. Jag tror att jag har pratat om det här ända sedan vi träffades första gången för 4 år sedan. Nämligen idén om det cirkulära samhället. Det betyder menas i stort om att saker och ting upprepar sig. Att, precis som du sa tidigare, att saker och ting går i vågor. Att olika samhällen eller perioder i vår historia har liksom handlat om liknande saker. Alltså man kan tänka liksom antiken och sen så var det lite epoker däremellan och sen så kom renässansen som en slags fortsättning på antika ideal och så vidare och så vidare och så vidare. Och jag tänker så här att om vi tänker tillbaks till ungefär slutet på 1800-talet då finns det ganska många saker som är inte samma, men som har liknande frågor som diskuteras. Alltså, nu börjar allt fler diskutera idén om nationalstater. Vad innebär det? Vad är inkluderat i en nationalstat? Ska vi ens ha en nationalstat? Det kan man ju likna ganska mycket med romantiken egentligen. Alltså nationalromantik och så vidare. Som var väldigt närvarande. Men jag tänker också, vet du vad prekariatet är för någonting?
Nej.
Prekariatet är en sammanslagning mellan ordet prekär och proletär. Alltså det är en arbetare som har särskilda eller prekära, en prekär situation. Och det innebär egentligen att man kanske är frilansare eller man hoppar mellan olika kortare anställningar. Alltså vikariat på vikariat eller liksom projektanställning på projektanställning. Och den här situationen gör att man aldrig kan komma in i trygghetssystem. Alltså att eftersom man hoppar från jobb till jobb så får man inte den här tryggheten som en fast anställning innebär. Även om man har jobbat mycket och kontinuerligt under ganska lång tid.
Ja.
Och det är en del som menar på att den här prekariatets situation liknar den situationen som arbetarrörelsen hade i slutet av 1800-talet. Där liksom kapitalet då, eller motståndarna på något sätt skodde sig och liksom kunde utnyttja eller utsuga proletärerna på ett sätt som var ohållbart. Att de här proletärerna då var tvungna att liksom sälja sig till ett så pass billigt pris så att man hade liksom inte möjlighet att bygga upp någonting själv. Alltså bygga upp en trygghet eller kunna köpa sig ett hus eller ha en bra situation för sin familj och så vidare. Och idag så skulle man ju kunna dra lite samma paralleller. Att vi har, jag skulle inte säga att prekariärets liksom främsta motståndare kanske är kapitalet, utan snarare kanske fackliga rörelsen, hör och häpna. Min teori här är att alltså prekariatets främsta motståndare är facket på grund av att facket skyddar tillsvidareanställda, alltså fasta anställda. Och eftersom vi har ett system i Sverige idag med den svenska modellen om att det finns liksom en, ett golv för olika villkor på arbetsmarknaden. Alltså som har med 8 timmars arbetsdag och 5 timmars arbetsvecka eller 5 dagars arbetsvecka och så vidare. Men sen så är ju alla andra regler utgår från facket. Att det har tecknats ett kollektivavtal och så vidare. Eller hur?
Mm.
Och eftersom prekariatet inte är en del av ett fackligt sammanhang och prekariatet ganska ofta hamnar på små företag som inte liksom på ett naturligt sätt tecknar kollektivavtal. Då blir också situationen ohållbar för. Jag tillhör ju prekariatet till exempel. Och även du egentligen. Även om du är någorlunda trygg nu så har du också hoppat mellan anställningar och så.
Ja, det har jag absolut gjort. Och det har ju inte varit... Alltså jag kan säga det, jag har aldrig haft en fast anställning. Men ändå har jag liksom... De jobb som jag har haft, de har jag varit på ganska länge.
Mm.
Det har oftast varit mellan 1,5 år och 3 år.
Mm.
Och det har ju liksom berott på vad jag har velat just då, om jag har velat göra något annat.
Mm.
Men det är ju också det att eftersom att jag inte har blivit erbjuden någon fast anställning så har jag inte heller behövt, ja, vad ska man säga, jag har inte Nej, men jag har inte haft den där tryggheten att liksom ifrågasätta om jag ska byta jobb. Om jag känner att det börjar bli tråkigt. Utan då är det naturligt för mig att byta jobb. Men det där var jätteintressant.
Man har på något sätt alltid varit en kugge i systemet. Man har inte kunnat vara med och utveckla systemet eller att växa som i sin roll och sådär. Det är också ett sånt. Jag tror att en utav liksom, inte de stora drömmarna kanske, men en dröm bland prekariatet är nog att liksom ens jobb skickar en på konferens. Kan du tänka dig det? Att du får gå på en konferens någonstans i någon annan stad där liksom jobbet betalar din lön under den här konferensen och liksom uppehälle och resa och allting. Det låter som en dröm tycker jag.
Ja, det gör det verkligen. Alltså, det
Eller hur? Och
har
det är
ju aldrig
som...
hänt mig.
Nej, eller hur? Det låter som en förmån som bara är liksom tillägnad för direktörer, men så är det inte.
Nej. Nej, men det var jätteintressant. Jag har aldrig sett den parallellen. Det finns väl liksom, just nu så finns det väl något behov av, kanske just fackliga rörelsen, att de liksom ska hålla arbetarna på tå. Eller liksom att man
Ja,
ska befinna sig i en sån situation så att man inte kan säga nej heller.
men jag tror också att det är liksom, det känns lite om man då får göra en koppling tillbaks då till slutet av 1800-talet, sekelskiftet där någonstans. Då blev det ju också så att man hade liksom fått nog, att man organiserade sig och man liksom var trygg i sin roll på något sätt som alltså i det man var. Alltså man var en proletär, man var en arbetare. Och då utgick man ifrån det sen när man organiserade sig och sa det liksom att är det meningen att liksom vårt samhälle ska vara uppbyggd mellan kapital och arbete, då måste också förutsättningarna ligga i den kombinationen. Alltså att båda ska ha liksom någon vinning eller liksom en plats i det här samhället. För jag menar, om arbetarna inte kommer till jobbet, då blir det inget kapital. Och det är väl lite så där vi är nu i en så här politisk diskussion att ska man liksom ta vägen att liksom försämra villkoren för folk som inte alltså som är beroende av trygghetssystem för att liksom få folk att arbeta mer. Och liksom utveckla på det, att man liksom nästan tvingar ut folk till att starta egna företag och så vidare. Eller ska man liksom stärka upp de här trygghetssystemen för att få folk att liksom ändå, trots att man är arbetslös, kunna konsumera för att liksom hålla upp kapitalet. Det är lite så om man sänker trygghetssystemen, då inom citationstecken, då tvingas ju liksom då kan det ju leda till någon slags löndumpning och att man dumpar villkor och så vidare och då kan kapitalet vinna på det så att säga. Och proletärerna kan vinna på att det är i alla fall bättre än att gå på a-kassa eller socialbidrag eller vad det nu kan vara för någonting. Det är ju också en sorts liksom win-win i det perspektivet. Eller så kan man då göra på det andra sättet, man behåller liksom själva strukturen för hur liksom sambandet arbete-kapital är uppbyggt, men att man stärker upp trygghetssystemen för att liksom villkoren inte ska rubbas på, att det inte ska bli sämre. Och då menar man liksom att det blir också en win-win, fast i ett annat perspektiv så att säga. Vi är ju liksom i den situationen där. Just nu känner jag, alltså om man tittar på jobbskatteavdrag och liksom att a-kassan är superas jättelåg och så vidare. Liksom, vilket håll ska man gå? Ska man försämra mer eller ska man liksom gå åt helt annat håll? Det är spännande tycker jag.
Ja, alltså det blir ju antingen så att man liksom tvingar ut folk på arbetsmarknaden. Eller att man tvingas att söka jobb.
Mm, ja, absolut. Sen är ju det på gott och ont
och det
också,
kan jag förstå. Tycka. Ja, precis. Det är på gott och ont. Liksom, får man inte det jobb som man vill ha, då får man söka med annat.
Ja, men jag tror inte att det är det som folk har problem med. Utan jag tror att det finns ett problem om att man måste ha ett dödsdatum. Om man är cancersjuk för att liksom, vara sjuk liksom, för att få sjukpenning. Jag tror att det är snarare det som folk irriterar sig på. Liksom.
Ja, okej. Okay. Ja, det förstår jag.
För att, att jag som kulturvetare liksom, skulle liksom behöva söka ett annat jobb. Det har inte jag några problem med. Det är liksom, tycker jag är ganska självklart om det inte finns någonting som passar mig. Men jag tycker samtidigt att är man kroniskt sjuk så ska man inte behöva bli fattig. Om vi då tar den här nationalismen som var tydlig 1800-talet och så tar vi den här liksom prekariatets situation att det liksom jag tror faktiskt att facket kommer få ett uppsving, för jag tror att om facket liksom verkligen på riktigt kämpar på att inkludera det här prekariatet och förändra deras villkor och stå upp för timanställda, projektanställda och så vidare, då tror jag att det kommer få en helt annan dynamik i samhället. Som också precis då kan gå liksom åt olika håll. Och liksom på 1900-talet så tog det ju ett håll. Kanske ta något helt annat nu, det vet vi ju inte, eller hur? Och det känner jag också, för man kan ju se en del liksom, om man tittar på den här nationalismen som är uppmärksammad nu. Så liksom förra året, alltså 2014, då var det ju 100-årsjubileum av första världskriget. Och är det inte lite ironiskt då att det är just det året som Ryssland går in i Ukraina? Jag får lite rysningar när jag tänker på det. Att det är så här, det känns på ett sätt som att vi kanske är på väg i ett tredje världskrig, men där det kanske inte är så mycket militär makt utan att det är mer ekonomiska sanktioner och krigsförklaringar. Liksom, att istället för att liksom drabba ett folk där beslutshavarna och de rika människorna kan liksom flytta utomlands en liten stund, så försöker man ändå på något sätt att rikta in sina stridsmetoder åt deras håll. Sen så tyvärr så får väl hela folket lida ändå. Men det är ju liksom krigsföring på ett helt annat sätt. Som jag tycker är ruskigt intressant.
Ja, och jag tror det var på Nyhetsmorgon för några dagar sedan. Och då pratar de om att det kommer vara mycket mer troligen. Oj, nu vet inte jag vad jag ska säga för termer här. Men så här, digital krigsföring.
Mm.
Alltså att man typ sätter in något virus i ett lands datasystem eller någonting. Eller säkerhetssystem. Och liksom slår ut all kommunikation mellan enheter och sådär.
Det tror jag med.
Ja. Så det är konstigt. Alltså att dels att grejer går i vågor.
Mm.
Tiden. Men de kanske alltid ser lite olika ut. Alltså det är lite olika nyanser. Som det här som vi pratade om nyss. Alltså så här, ja, men arbetarrörelsen i slutet av 1800-talet.
Mm.
1800-talet. Att nu kanske det är andra yrkesgrupper.
Mm.
Jag tror det var då.
Mm.
Som är utsatta.
Absolut.
Liksom att det alltid är någon liten nyans som kanske gör att den här vågen ändå går igenom. För vi har inte lärt oss av den gamla historien.
Mm, nej, det där tror jag du har en bra poäng. Och för att koppla till din punkt där också så kan man ju se det att liksom den här förändringen, alltså där någonting måste dö för att bli någonting nytt. Det är ju samma sak här egentligen. Att det liksom bygger ju på att alltså den här idén om de cirkulära samhällena, det bygger ju också på att det finns liksom obesvarade frågor på något sätt. Att det växer fram ett behov, växer fram, liksom tas hand om, begravs, kommer upp igen. Alltså, förstår du vad jag menar? Att det är de här vågorna liksom. Och jag antar att man skulle kunna koppla det även till att först kommer liksom disketten, sen kommer LP-skivan och så vidare och så vidare. Eller det är väl LP-skivan först, disketten och CD-skivan. Så måste det vara.
Ja, så måste det vara.
Ja.
Jag satt bara och tänkte här nu att ja, men fasiken, pesten kom i tre vågor.
Vad sa du?
Pesten. Den kom väl i tre vågor under 1700-talet. Varför?
Gjorde den?
Ja.
Ja.
Ja, det var ingen. Det hade väl inget med det här att göra. Men digeröden.
Jag har pesten. Jag tror du sa Petsson.
Va? Petsson?
Ja.
Jaha, nej.
Petsson kom ju i tre vågor. Jag tänkte, jaha. Ja, ja. Sven Nordin, okej, okej. Och med den diskussionen så säger vi hej då på en fredagskväll. Och vi hoppas att ni mår bra. Och vi hörs om 2 veckor. Hej då!
Hej då!